Hej och välkommen till Kalibrera din inre kompass med mig, Vivi Edelund. I dagens avsnitt så har jag Malin Tegnhammar med mig som gäst. Hon är författare och coach. Och jag älskar den här om mig-texten som hon har på sin hemsida. Jag startade livet som rädd för i princip allt. Tänk Nassim eller Pu, och du har en ganska bra bild av mig. En nitlott som över tid dock visat sig ganska gynnsam, då det gjort att jag ständigt behövt öva på att bli modigare. En förfärligt massa år av träning senare och med ett antal 100 lästa böcker i bagaget är mitt motto nu att vara den modigaste rädda personen jag vet. Hur bra? Och det här med mod för oss in i temat som är kreativitet. Inte kreativitet nödvändigtvis som att konstnära, måla, sjunga, dansa, utan kreativitet som att hitta kreativa lösningar, att skapa plats, utrymme för att ifrågasätta sig själv och sina vanor. Och det kräver mod. Så jag hoppas att du kommer uppskatta det här avsnittet och att den här presentationen gör dig nyfiken. Vi tar oss över till intervjun med Malin. Hej Malin!
Hej!
Välkommen till podden, vad kul att du är här.
Tack så mycket för att jag får vara här.
Vi ska prata om hur man kan leva ett kreativt liv, eller vad du menar med ett kreativt liv. Och bara innan jag andas och låter dig komma in i det, så vill jag säga till dig som lyssnar att ifall du känner så här, vänta, nej, stopp. Kreativt liv är inte för mig, jag vill inte dansa eller måla eller konstnär eller sjunga. Så nej, det är inte det samtalet nödvändigtvis kommer handla om. Det vår tanke är, eller vad jag och Malin har pratat om innan, är just det här att hur ett kreativt liv kan vara ett sätt att komma i kontakt med sitt inre för ett mer förankrat liv, och hur det kan vara, jag ska inte säga lösning, för jag tycker att lösning har lite för mycket höga löften kanske i sig, men hur det kan vara ett sätt att bemöta prestation och perfektionism och liksom det här jätteduktighetskravet som många har. Så ett kreativt liv är för många, inte för få. Så skulle jag vilja liksom göra introduktionen, så du som lyssnar förstår vart vi är på väg någonstans. Vad tycker du om den introduktionen, Malin?
Jag tycker att det var en jättebra introduktion, för det är ju verkligen det som jag tycker det hela handlar om också. Det är så lätt att bara koppla ihop kreativitet med just det här med så här, skriva, måla, skådespela. Och kreativitet handlar ju på något sätt om att hitta kreativa lösningar på livet och vad man vill och hur man mår bra, tänker jag. Så att jag tycker att alltså, utan kreativitet så blir det ju ingenting av någonting. Även om det är lätt att koppla det bara till de här liksom, specifika sakerna.
Och nu när du pratar, precis som när du har delat på ditt Instagram-konto, vilket är varför jag vill prata med kreativitet om dig, det är att det känns för mig, i mig, så blir kreativitet ett så mycket bredare begrepp. Alltså jag får en bredare känsla av att kreativitet, eller jag får fler associationer till vad kreativitet kan vara. Som du säger, kreativa lösningar, men det är ju bara att hitta en annan lösning. Liksom att jag har känt att jag har låst mig själv innan, och det var därför jag verkligen ville vara tydlig i introduktionen, att jag har låst mig själv till att nu ska jag ett kreativt liv, då ska jag börja måla.
Mm.
Vad får du för liksom gensvar eller bemötande eller frågor eller reaktioner när du pratar om kreativt liv?
Alltså väldigt många säger att jag är inte kreativ. Det är ju det man börjar med. Att så, nej, men jag är ju inte, för det, ja, kanske att jag gjorde det när jag var liten. Men man håller inte på med det nu. Sen är det jättemånga som också är liksom kreativa och har kreativa ambitioner, som jag pratar med. Också såklart att man har en dröm om att typ skriva en bok eller att måla mer eller göra sådana saker. Men väldigt många som jag pratar med och som jobbar då med sin kreativitet på olika sätt är ju inte nödvändigtvis alls musikaliska eller kan rita någonting eller så. Men de har superstor nytta av att tänka på det liksom lite utanför boxen och att leka mer, handlar det väl. Att våga leka mer och att ta sig tiden och leka mer.
Mm. Jag studerar ju psykosyntes och i det en del av psykosyntes är schematerapi. Där, och schematerapi, enkelt förklarat, är att man tittar liksom på olika scheman eller mönster som återkommer i ens liv som grundar sig i barndomen, hur man typ förhåller sig till annat eller ser på sig själv. Och ett väldigt starkt schema som jag identifierar för mig själv var perfektionism. Jag var inte någonstans förvånad över att jag fick det schemat eller det mönstret. Jag fick högt poäng på det när man gjorde det här testet. Men jag har inte riktigt sett perfektionism som ett problem för mig själv. För jag ser inte, min perfektionism har inte tagit uttryck att jag liksom inte kan släppa saker eller att jag liksom aldrig blir färdig med saker. Okay, jag vill göra saker bra, jag har sett som en kraft. För det är ju i balans, så perfektionism i obalans är ju förödande. Man blir stressad och liksom nitisk och kan aldrig släppa saker. Men i balans så är det ju en kraft som så här, jag vill göra saker bra med kvalitet. Vart jag insåg, för jag tycker om att måla. Ifall ni som lyssnar hade sett oss på vårt Zoom här nu så hade ni sett alla mina tavlor och så som är bakom mig. Jag tycker ju om att måla. Och där insåg jag, och det du pratar om Malin, leken. Där insåg jag att min perfektionism hindrade mig, hämmade mig. För jag vill gärna veta, jag vill gärna ha en trestegsplan innan jag börjar. Jag vill veta att det här är värt att lägga min, nej, investera min tid i. Allting som jag gör ska investeras tid i. Och jag förstår ju också i mig själv att det kommer från att de senaste 2, 3 år, alltså dels att vi hade liksom försökt få barn så länge och sen fick vi barn och sen så kom pandemin, att det liksom mycket, har mycket stress för mig för jag har försörjt, Martin har pluggat och då säger jag måste få in pengar och då har det inte funnits i mig, har min stress, min rädsla, har inte gett mig så här, men om du har en timme fri så ska den timmen vara att jobba. Liksom, den timmen ska vara att få in cash. Då kan inte jag ta den timmen att fundera på vad jag kanske känner att jag vill. Liksom, det har inte funnits utrymme för lek, för kreativitet, för målning, för förströelse. Och där känner jag att det är ju en supersignal att jag behöver ännu mer kreativitet. Jag behöver ännu mer lek, jag behöver ännu mer oviktiga saker för att jag tror inte vi kan ha hälsa, jag tror inte vi kan ha välmående utan lek, utan kreativitet, utan förstörelse.
Nej, det tror inte jag heller. Och jag tänker på, alltså det du sa precis i början, det här med så här, många lurar sig själva väldigt mycket med att perfektionen i deras liv inte är ett problem. Alltså jag känner igen det här så himla väl i mitt eget liv också. Men det är just det här, ja men jag är ju inget städfreak eller en person som jobbar till mitt i nätterna för att jag inte kan lämna ifrån mig mitt arbete innan varenda litet kommatecken eller varenda liten sak i det är korrekt. Alltså har jag ju inget problem med kreativitet eller med perfektion. Men det är ju just det att det hämmar oss ändå extremt utifrån så här, många skulle aldrig testa någonting som de inte är bra på. Man skulle aldrig bara börja med någonting utan att veta var det tar vägen. Det är liksom, ja, här räckte vi upp handen. Okay. Men
Det är så jag. Just det, att inte veta vart jag tar vägen, då behöver jag inte ens börja. Jag behöver
nej,
inte vara bäst på det, jag behöver veta vart jag ska ta vägen.
exakt, och att det är även om det är så att man gör någonting okej och släpper det okej, så kanske man också har den här rösten som pratar i ens eget huvud om att man hela tiden säger, ja fast du borde gjort det lite bättre. Ja, visst nu har du lämnat det på det här viset, det var väl okej, men du skulle ju kunna prestera bättre. Att man också hela tiden har en, även om man utåt sett lever liksom ett vanligt och bra liv och inte har några jättestora problem med sin perfektion, så kan man ju också ha ett ganska otrevligt klimat i sitt eget huvud av att man har en röst som hela tiden pratar med en om att man borde ha gjort lite till. Det är ju också en sida av perfektionen och det kan man till viss del bota med kreativitet och med lek och med att tillåta sig att bara göra saker för sakens skull. Att det inte måste bli en slutprodukt. Man kan även om man inte kan rita eller klipp och klistra, så inom citationstecken kan då, men då kan man göra som barn gör. Man häller glitter på ett papper och så klipp och klistrar man. Och sen så när man har gjort det i en halvtimme så var man nöjd och klar. Och sen så slängde man det man gjorde. Och så var det liksom inget, precis som att man inte sparar varenda teckning ett barn någonsin har ritat. Så var det ändå inte meningslöst att det barnet ritade. Nu ska de ju lära sig motorik och sådana saker. Men alltså, hela poängen är ju på något sätt att man skulle ju inte tycka att vad onödigt det var att ett barn lekte en stund när det inte blev något. Men man tänker väldigt mycket så om sig själv. Ska man vara kreativ, då ska man binda något med sån här, nu kommer jag inte på vad det heter, men jag ser en sån här som hänger i bakgrunden på
makramé.
Makramé, precis. Man ska göra någon fancy knut på något vis. Eller man ska måla någon riktig tavla som man ska kunna hänga upp. Eller man ska, när det kanske bara handlar om att man kan sitta och greja med händerna en liten stund. För att det faktiskt gör saker med hjärnan också. Att man bara får jobba lite med fingrarna och slappna av.
Hur ser kreativitet ut i ditt liv? Hur tar det plats i ditt liv? Och hur kommer det sig att du började prata om det här, jobba med det här, lyfta liksom det här?
Ja, alltså dels så har ju kreativiteten plats i mitt liv genom mitt skrivande. Jag är författare och har skrivit 2 böcker. Så på så sätt så är ju kreativitet en del i mitt liv i den bokstavliga bemärkelsen, eller vad man ska säga. Men till stor del varför jag pratar om det och varför det finns i mitt liv nu och varför jag pratar om det mycket på mitt Instagramkonto och så, det är för att jag för några år sedan trillade över en bok som på svenska heter Lev kreativt, men på engelska heter The Artist's Way. Och där författaren Julia Cameron har ett 12-stegsprogram till att bli mer kreativ. Och den här boken är, jag hade inte hört talas om den innan. Jag hade hört talas om delar av övningarna i boken innan, bland annat morgonsidorna. Men jag blev introducerad till den här boken på en skrivarkurs som jag gick. Och den är ganska känd, eller vad man ska säga, i kreativa människors kretsar. Det är många som vet vad det här är för bok. Jag läste den, blev helt såld för att den är... Det är egentligen en bok om personlig utveckling. Och sen dess har jag väl verkligen velat prata om kreativitet med personer som inte anses sig kreativa. För jag tycker att det här är synd att den här boken ska finnas bara i kreativa kretsar. För den handlar liksom om det här med perfektionism och varför vi inte tar oss tid att göra det vi vill i livet. Och hur mycket roligare och lättare allting blir om vi slutar vara blockerade. Sen kan det vara att man är en blockerad konstnär som inte kan måla en tavla för man har så prestationsångest. Eller så kan det vara att man är en blockerad Svensson som inte vet vad hen vill göra med sitt liv. Och därför känner sig som att man vaknar på morgonen och bara, ska det inte vara mer än så här? Typ så.
Och när du pratar om kreativitet så tänker jag också att det hjälper oss, eller kan hjälpa oss, hur jag ser det liksom konkret i livet, förutom målning och ritande och konstnärande. Att förhålla oss till automatiserade ovalda sanningar på ett nytt sätt. Och vad jag menar med det är, du nickar och du förstår, jag tänkte börja förtydliga för de som lyssnar. Vad jag menar med det är, det finns så mycket som vi har som ovalda sanningar som vi har fått från föräldrar, från vänner, från samhälle. Och som vi tar som icke-förhandlingsbara. Vi tar som självklarheter. Vi vet inte ens om att vi kan välja, att vi har ett val. Vi vet inte ens om att det inte behöver vara så. Och kreativitet, så som det känns när du pratar om det, är att det kan öppna upp för insikten att, oj, jag har ett val.
Ja, verkligen. Och det är ju ganska läskigt att ha ett val.
Jätteläskigt. Jag får kroppssensationen bara vi pratar om det. Att det är tungt, det är ett ansvar, men det är också väldigt expansivt. Jag känner frihet.
Ja, och det är ju ofta... när man bara tänker på det så känns det läskigt och man tänker att om jag också börjar agera på det så kommer det bli ännu värre. Men oftast är det ju precis tvärtom, att det är när vi Alltså när man faktiskt gör någonting för att kanske komma lite närmare det där som man vill, då inser man att det var inte så himla farligt och det krävs inte alltid så himla mycket för att man ska må bättre och bli så himla mycket gladare.
Mm.
I den här boken bland annat så är ett av verktygen är morgonsidorna som ska skrivas varje dag, men det andra är vad hon kallar konstnärsträffen. Och det är att man en gång i veckan under 2 timmar ska boka tid med sig själv för att göra någonting. Helst ska inte någon annan människa vara med, utan man ska göra det själv. Men det kan vara att gå på ett museum eller att sitta och typ rita eller skriva eller göra någonting. Men det kan också vara att åka iväg på en picknick med sig själv. Eller så här, vad som helst som man ska göra. Och för många låter det helt befängt. Alltså här, skulle jag ägna 2 timmar i veckan åt att bara göra någonting utan att det leder till någonting? Och liksom såhär, jaha, det kan väl inte vara bra för någonting och hur skulle jag kunna unna mig det? Och så när man på något sätt vänder på det och säger det så här, det är väl det mest rimliga någonsin att man skulle kunna ägna 2 timmar i veckan åt någonting bara för att det är härligt och roligt.
Och jag tänker på det, innan vi slog på inspelningen så pratade vi om liksom det skeva som är den här ovalda sanningen i samhället, att vi ska vara konstant produktiva. Att vi är, för många så är vårt värde, vår existens baserad på att bidra till samhället genom att förvärvsarbeta. Det är liksom det, du går i grundskolan, du går i gymnasiet, kanske går på högskolan, kanske inte, sen så jobbar du, sen tar du pension och sen så, det är liksom, det är så det ska se ut. Och när du jobbar så ska du jobba 100%. Kanske om du har fått barn så kanske du föräldraledig en stund och sen så kanske du går ner på 75% medan barnet är lite, sen ska du upp på 100% igen, för det som är, det är så här, okej, men med kreativitet, för jag tänker både du och jag är egen företagare och jag vet inte hur det ser ut liksom i ditt liv, men jag har inte haft någon företagare kring mig, jag visste knappt någon som hade pluggat på högskola eller universitet, så jag har liksom, för mig så var det den typen av kreativitet som jag menar, som vi pratar om här. Att jag insåg, jag fick någonting så här, vänta, jag kan göra någonting helt annat. Jag behöver inte jobba kvar på det här företaget som jag varit anställd på sedan jag var 16. Jag kan byta bana helt, jag kan liksom angripa. Och sen helt plötsligt bara, vänta, jag ska ha ett företag. Jag vet inte om man har företag, men det finns ju någon som kan berätta det för mig. Men liksom, ja, det är också kreativitet.
Ja, och ja. Och det är ju en process, tänker jag. Men där är det också alltid det där. Har man människor runt omkring sig som gör sådana saker som man vill göra, så är ju allting så extremt mycket lättare. Det är väl ganska få personer nu för tiden som fortfarande tror på den här med ensam är stark. Men man ägnar sig ändå lite mycket åt det och tänker att jag ska kunna, om jag har en idé så ska jag kunna stå på mig med den själv och klara förverkliga den själv, trots att alla andra runt mig är superskeptiska. För det är folk generellt, om man vill göra någonting som är annorlunda än typ den här vanliga ordningen. Man ska gå i skolan och man ska plugga och man ska göra karriär och man ska ditt och datt. Och då tänker jag att, så här, att ha människor runt omkring sig som visar att det går, det gör ju allting så himla mycket enklare. Och det har jag i många perioder inte haft heller. Mm. Jag har varit den enda företagaren bland mina kompisar många gånger. Och att när jag sen har sökt mig aktivt till sammanhang där andra är mer som jag, eller tänker mer, eller liksom drömmer mer liknande, då är det så himla mycket enklare. Det är så lättare när man inte behöver förklara sig eller måste på något sätt stå på sig hela tiden. För det är klart att även om man vill vara mer kreativ oavsett vad det innebär, så är man ju inte modig hela tiden. Man har ju sina svackor ändå, och då är det skönt att ha andra runt sig som man ser kan göra saker och att de vill och går framåt och så.
Nej, absolut inte. Jag tänker det som kommer upp för mig nu är kreativitet, så som vi pratar om det här. Vad jag En aspekt av det jag menar med det är psykologisk flexibilitet. Och när vi har psykologisk flexibilitet så kan vi, dels så kan vi se på saker ur nya, andra, liksom olika synvinklar. Men vi kan också hantera utmaningar, motgångar när de kommer till oss på ett flexibelt sätt. Och då menar jag inte bara utmaning som att så här, närstånds död, utbrändhet, utan mer typ, okej. Första gången man har ett barn, det är en jävla utmaning. Eller, vi har båda dubbelbokat oss. Eller liksom så här, lite gupp i vägen, eller jättestora gupp i vägen. Att med, nu ska vi se här, psykologisk flexibilitet, så kan vi vara liksom följsamma i livet. Det blir en liksom rigiditet utan kreativitet.
Ja, det håller jag verkligen med om. Och det är ju, ja, jag tror att så här, kreativitet liksom i grundordet på något sätt handlar om just det. Att kunna se olika typer av lösningar på olika typer av problem. Att det egentligen inte nödvändigtvis är kopplat bara till då musik och skrivande och så. Och det är ju något, alltså på något sätt, det här är ju en muskel som man övar upp. Man måste öva sig på att tänka kreativt. För har man aldrig löst någonting på ett annat sätt än vad som är det inom situationen vanliga sättet, så klart att det är jättesvårt att se hur ska jag kunna satsa på den här drömmen, eller hur ska jag kunna lösa det här problemet. Min vardag går inte ihop. Det är inte, jag lever inte en typ av liv som jag blir glad av. Hur ska jag kunna lösa det? Ja, om man tittar på alla runt omkring sig och alla andra har precis lika dåligt med tid och är precis lika olyckliga och fortsätter lösa saker på precis samma sätt som de gör hela tiden, då kommer ingenting hända. Men om man på något sätt kan stanna upp och då titta på alla möjliga olika flexibla lösningar och försöka ta det därifrån, så kanske det dyker upp jättemånga möjliga alternativ för precis det som man vill göra. Men man måste vara villig att tänka lite mer och lite mer flexibelt helt enkelt.
Två saker som kommer upp för mig. Den första är, allting kostar. Du pratade om det här förut och jag vill liksom, du nämner nu igen att så här, det tar energi. Det är en omställning. Det kostar energi utav mig att tänka nytt, att skapa nytt, att vara kreativ. Att liksom, det är någonting vi kan träna upp, och ju mer vi tränar upp det, ju enklare blir det. Vi får enklare för det. Och så har jag känt flera gånger i mitt liv att jag är ju ganska, alltså inte jättekonflikträdd. Jag har gjort ganska många obekväma val för att jag har insett att det kommer kosta att vara kvar, och det kommer kosta att skapa förändring eller liksom byta väg. Men den kostnaden kanske är en större engångskostnad. Men sen så kommer det typ inte kosta någonting. Men att stanna kvar, då kommer jag fortsätta stå och betala min energi, betala, betala, betala. Så hellre att jag liksom betalar den här större kostnaden nu och sen så mår bra, än att jag står här och tarvar. Men då måste man också ha liksom en ursprungs plånbok eller liksom ett ursprungsbank eller buffert som du kan ta av för att göra den här förändringen. Du måste liksom investera energi. Liknelsen är tydlig framför mig. Jag vet inte om det blev så tydligt i ord, men jag ser det så tydligt i bilder. Att så här, för att orka göra den här förändringen så behöver vi ha kapacitet, energi, förmåga, sova bra, en känsla av trygghet, äta bra, liksom självtillit till vår egen förmåga. Och har vi inte det, då måste vi bygga upp det först. Och sen så kan vi liksom göra den här investeringen för att byta. Så liksom, det är ingenting som går snabbt, och det är ingenting som, ibland kan jag liksom tänka att vi får en felaktig bild av att rätt är lätt. Så, ja, och inte.
Ja, men alltså ingenting som är värt att göra är ju enkelt, tänker jag också. Alltså jag tänker att det är att göra det så himla förenklat, att rätt är lätt. Absolut, ibland är det så. Men det kan också vara så att rätt är svinjobbigt att göra innan man kommer över den första pucken. Och sen går det lätt. Mm. Men skulle man, alltså på något sätt leva efter minsta motståndets lag hela tiden och bara göra det som är enkelt hela tiden, så kommer man ju bli dödsolycklig på slutet, tror jag. För då har man liksom bara gjort det som är enkelt. Alltså det är likadant som att så här, Möla i sig godis, det är väldigt enkelt i stunden. Är det rätt? Ja, kanske den gången, kanske inte alltid. Alltså, det är liksom, man behöver också, det är precis som att så här, jag har lite svårt för den här svart eller vitt och allt eller inget på något vis, i att om man också ska ta beslut, göra förändringar, så måste man liksom bränna alla broar och nu ska jag satsa allt på det jag ska göra. Det finns också lite den liksom, som att samhället premierar det lite, och det tänker jag också är så, det passar ju en del personer och det passar förmodligen, alltså de som det passar gör det och så lyckas de väldigt bra, men väldigt många personer behöver också så här doppa tån lite och testa, och så testar man lite till och så gick det inte dåligt, tar man ett steg tillbaka och ett två steg framåt, och så håller man på så där jättelänge kanske. Det kan ta jättelång tid att ta ett viktigt och stort beslut, och det kan vara frustrerande, men man har liksom inte, som, alltså, som du var inne på, man har inte mental kapacitet alltid att ta den typen av beslut eller göra saker direkt, även om man vet att det skulle vara bra för en. Och där är det också på något sätt så här, förvänta dig inte att förändra hela ditt liv i ett enda beslut om du aldrig har övat på att stå upp för dig själv innan. Om du kan säga nej liksom till små saker som du vill göra i ditt liv, och sen ska du ta ett superradikalt beslut om att säga upp dig och satsa på din dröm helt ifrån ingenstans, det kommer ju inte hända. Alltså då, ja, då får du först ha blivit dödssjuk, eller någon du känner har dött i cancer eller varit med om en trafikolycka. Det är ungefär, det är en såna saker händer, vilket jag också är väldigt liksom, det känns som jag brinner mycket för det där på något sätt, att så här, vänta inte till dess med att göra beslut, utan så här, försök, varför ska det behöva hända en katastrof för att folk ska liksom på något sätt vakna till liv och förstå att de har möjligheter att välja sina egna liv. Men med det sagt så, liksom, om inget superradikalt händer, så kommer du inte heller ta sånt jättekliv direkt, och det behöver man inte. Ta ett litet steg hela tiden, så blir det jättemycket gjort på lång sikt. Men att liksom någonstans ändå landa att vi har valmöjlighet att välja våra liv. Och det är ju skitläskigt, för det sätter ju jättemycket krav på en, men det är också jättehärligt, herregud, vad vi vet så får vi bara leva en gång, det är ju det vi kan garantera, sen kan man tro på olika saker och man kanske får fler försök, men liksom det vi vet är ju att det är den här gången som gäller, och då är det ju bra att försöka leva efter det nu, tänker jag, snarare än att komma på den när man är 80, att
ja, och det som kommer upp för mig när du pratar om det är någonting jag brukar prata med mina samtalsklienter om, det här med att jag håller inte med om den här bilden av att det är en cirkel och så här, det är en bekvämlighetszon, och så är det en cirkel någon annanstans eller en prick någon annanstans långt utanför den här cirkeln där det står this is where the magic happens. Jag säger eller så är det här du återtraumatiseras och igen liksom bekräftar för dig själv att du misslyckas, att den här cirkeln, din bekvämlighetscirkel, det här är ju jag vet inte om jag har fått det från eller om jag har byggt det från CFT, compassion fokuserad terapi, men jag ser den här, liksom, din bekvämlighetszon ser jag som den gröna cirkeln som de pratar inom compassion-fokuserad terapi. Det som är trygghets, liksom, din trygghetszon. Och den här gröna trygghetszonen är som en, liksom, en bekuddad studsmatta. Så när någonting händer i din trygghetszon så blir liksom, du blir knockad. Och så faller du mot den här bekuddade studsmattan och så kommer du upp igen och liksom allting, det är så här, ja, det var sånt som hände, typ så här, oh, jag tog vänster sko på höger fot, nåja, det är ingen, vi kopplar inte det till vårt egenvärde, vi drar inga stora växlar på det, utan vi sätter bara rätt sko på rätt fot liksom. Och när vi då pratar om den här gröna som är tryggheten, och så är det blåa som kan vara liksom utmaning, och det röda som är hotsystemet eller hotdelen. Och jag brukar prata om det, för att utvecklas så vill vi vara liksom i det grönblå, kanske i det blåa, men i det grönblå. Vi vill inte vara i det blåröda, det lila eller det röda, utan vi vill vara liksom så att vi har vår fot, vi har vår kontakt med gröna. Och när vi Som du pratar om att så här, nu ska jag har typ aldrig ens sagt nej eller sagt upp, satt något jobbigt på, satt ifrån på ett möte, men nu ska jag säga upp mig och satsa på min dröm. Det är liksom gå från den här lilla gröna liksom pricken, då står du 15 mil bort till det absolut mest blodröda du kan. Och kanske går det skitbra. För liksom, bara för att vi är i ett hotsystem så innebär det inte att vi misslyckas. Men en kanske mer hållbar approach är att expandera din gröna trygghetszon. Hitta liksom en stabil bas som du hela tiden kan återvända till. Och sen så utmana dig i små portioner. Det är liksom, jag går inte garantera någonting, men jag skulle verkligen säga att det är ett mer hållbart recept till förändring, liksom.
Ja, gud ja. Och det jag tänker är ju att man skriver ju alltid om sanningen i efterhand. Eller sanningen är ju liksom inte en objektiv sak, utan det är ju subjektivt till alla människor. Och jag tror många gånger att när man tittar på andra och hur de har lyckats eller vad de har gjort eller inte gjort, så har man en bild av att de har gått från då, det här som du pratar om, grön zon till illrött i ett svep. Det gör nästan ingen, skulle jag tro. Det finns alltid undantag, så det finns ju alltid några galningar som ger sig ut och lyckas och hej och hå. Men det är liksom alla sådana här overnight successes, det finns ju inga sådana i princip. För att om det råkar vara så att någon är en overnight success inom ett område, så har de kanske lagt 10 år på att bygga sig själva eller någonting annat inom ett annat område. De har byggt upp, alltså pratar vi företagande till exempel, så kan det ju vara att man har byggt upp kontakter och satsat på någonting annat under 10 års tid. Och sen så satsar man på någonting och så bam, tar det fart direkt. Ja, men då är det ju inte för att man var ett geni och att det tog fart direkt. Hade man liksom inte gjort grundjobbet de där 10 åren innan, så hade det inte hänt. Men det låter inte så fräsigt att berätta om det. Så att
Nej.
man utesluter lite det, och framförallt om det är någon tidning som ska skriva om den, så blir det inte alls en lika schysst rubrik. Så därför kan de också, det kanske inte är så att personen själv egentligen vill radera den delen, men liksom historien byggs mycket bättre om man pratar om det då, som att det är, jag tänker så här, eftersom att jag är en skrivande person så skrattar jag ju mycket åt sådana här exempel när folk är en overnight success och blir liksom författarsuccé. Och så är personen så här, ja alltså, fast det här är min fjärde bok. Hur kan det vara en overnight success när det är som så här, ja, jag har ju skrivit det här jättemånga år innan, men då är det en bok som tar fart och så ser man inte att, ja, men den här personen kanske har skrivit hela livet. Alltså, jag tänker vad heter hon, Elizabeth Gilbert, hon som har skrivit Love, är ju en typisk sån person. Alltså hon jobbade ju som servitris och på olika barer och så i, tror jag, nästan 15 år, och skrev samtidigt och hade publicerat ett gäng böcker innan Eat, Pray, Love kom och blev någon slags världssuccé. Men bara för att man inte har hört om henne innan så tänkte man att ja, men nu händer det för henne. Ja, nej,
Precis.
men det funkar inte riktigt så. Så att det.
Och där på det så vill jag också ge till boktips, förutom den boken som du tipsar om, Big Magic.
Ja.
Det är Elizabeth Gilberts bok om kreativitet. Och liksom, ja, den gjorde mycket för mig. Den tyckte jag var superbra. Så jag kommer lägga den i
Ja, det kan jag
show
också säga,
notes.
så att det är den här boken Lev kreativt som jag pratar mycket om. Liss är också liksom citerad på framtiden, att hon skriver att utan Lev kreativt hade det aldrig blivit någon Eat, Pray, Love. Att hon är också ett väldigt stort fan av Julia Cameron och har läst den boken och praktiserat den mycket.
Jag sa för en stund sedan att det är två saker. Och den första saken var att allting kostar. Den andra saken var dina heliga cirklar. För du arbetar ju, som du sa, utifrån den här boken. Och ett sätt du arbetar utifrån den boken är ju med dina heliga cirklar. Varför jag tycker att det är relevant, för du jobbar som coach. Och då tänker jag att det är kanske mycket liksom företagare. Eller liksom, det är så jag tänker det framför mig. Det är ingenting du har sagt, utan det är min tolkning bara. Det är mycket företagare som kanske liksom vänder till dig för kontakt. Och jag tänker att många av de som lyssnar, några kanske är företagare, men många kanske är anställda. Och då är det så här, men det är inte relevant för mig. Men Min uppfattning är att i heliga cirklarna, där är det mer vanliga människor, inte företagare, som är med och liksom utforskar det här med att få in kreativitet i livet. Vill du prata mer om det?
Ja, det skulle jag säga att det är korrekt. Jag skulle säga att ungefär 80% kanske av de som är med i heliga cirklarna är inom citationstecken vanliga anställda som inte har, det är liksom ekonomer och alla, alltså det är väldigt olika, väldigt många av dem har inte heller ett kreativt jobb eller kanske någon kreativ dröm i grunden, utan man vill jobba med sin personliga utveckling och tror jag också i stor utsträckning är nyfiken på att göra det i grupp med andra. För det var ju lite det vi var inne på innan också, det här med så här, har man människor runt omkring sig som gör samma saker? Nej, jag har inte alltid haft det. Och det är därför jag vill skapa det här på något sätt. En helig cirkel är ju namnet då för att göra det här 12-stegsprogrammet Lev kreativt i grupp. Det är ju då inte bara för personer som vill bli liksom författare och skådespelare och konstnärer. Man kan göra det om man vill det också för att liksom boosta det. Men det handlar ju mycket om att ge sig själv tiden att fundera på vad man vill. Och att dyka upp i ett sammanhang varje vecka där man får prata om det. Vad vill jag? Vad är jag värd? Vad håller min inre kritiker på med? Varför hackar jag så himla mycket på mig själv? Varför ska det vara så himla svårt att ta sig tiden och göra det jag vill? Och det... jag tycker det, liksom det är, jag tycker det är fantastiskt att det kan ge så mycket inspiration och insikt och att liksom, det blir ett sånt härligt sammanhang för de som är med. Det har ju varit min ambition, men det har också verkligen blivit så att det här är ett ställe där man kan prata om olika utmaningar man har och så man liksom kan få en energiinjektion varje vecka. Jag tror att vi tappar lite det här att vi inte umgås, som vuxna umgås vi inte så jättemycket med andra människor som tänker likadant som oss själva eller är nyfikna på nya tankar. Utan det är många gånger man kanske är på jobbet bland kollegor som inte är så lik en själv. Eller som det är lite gnällig och klagig stämning eller så. Och att då få komma till en plats och bara liksom fylla på med energi. Det i sig ger ju väldigt mycket. Men ja, det blir också en accountability på något sätt att många vill jobba med sin personliga utveckling och sin kreativitet. Att liksom, de flesta vill väl ha en mindre elak person i sitt huvud. Men man tar sig inte tiden att göra det. Men gör man det ihop med andra så tenderar man liksom att göra det.
Och hur, utan att liksom bryta förtroende eller tystnad eller liksom så, men hur kan du ge exempel på olika sätt som folk har funnit att kreativitet har kunnat ta plats i livet, liksom förutom då att kanske börja måla mer eller skriva mer eller
Ja, alltså
sjunga mer.
den stora delen för många är ju att de börjar skriva morgonsidor. Vilket ju är en typ av flödesskrivande som man gör varje morgon för att rensa huvudet. Och att det löser liksom allt från stora problem till ångest till liksom att man blir på det klara med vad man vill med sitt liv. Det är en stor aha-upplevelse för många som är med, att det faktiskt fungerar så väl. Men alltså sen har det varit väldigt blandat. Alltså man kom genom de här olika övningarna och genom att liksom vara med i det här sammanhanget så har liksom vissa personer insett att de vill byta jobb. Andra har insett att de vill vara kvar men vill inte jobba hela tid. Så här, jag vill ha tid med mitt liv och liksom kunnat förklara det för sina chefer på ett bra sätt. Att så här, jag är inte på väg bort från mitt jobb men jag vill ha plats för mer i livet. Jag vill hinna dricka kaffe på morgonen och läsa tidningen. Det var liksom någons stora liksom insikt på något vis att så här, om jag bara får läsa DN varje morgon och dricka en kopp kaffe så blir ju hela min dag mycket bättre. Och liksom andra har tagit tag i barndomsdrömmar och flyttat ut på landet. Och, alltså det har hänt väldigt mycket spännande saker. Men framförallt är det väl att när man då tittar på... Ja, men det är ju lite det här, man övar på kreativ problemlösning under 12-13 veckor sammanhängande. Och det skapar momentum på något vis, att man blir mer flexibel i... Ja, men det här skulle jag nog faktiskt kunna klara göra. Eller, det här är viktigt för mig. Jag behöver få en timme själv i veckan. Och bara ha noll tid där jag inte gör någonting. Och det räcker. För det är liksom, det är inte så att det här bara är personer som är unga, inte har några barn. Alltså, av de cirklarna jag har hållit så jag tror det är tre, inte mindre än tre personer har haft fyra barn.
Oj.
Jag är så imponerad över att ha fyra barn överhuvudtaget.
Ja, jo.
Att de personerna också har tagit sig tiden att vara med och göra det här för sig själva. Och att liksom vilken effekt det har fått på något vis. Att de också prioriterar sig själva.
Mm. Och som jag sa i början så det här kan ju vara ett sätt.
Mm.
Att liksom... ta sig an eller titta på. För det liksom, det som slår mig är hela tiden hur viktigt det är att vi ger oss själva tid.
Mm.
Och särskilt jag är så snabb, jag producerar snabbt och jag förstår snabbt, jag omsätter snabbt, jag levererar snabbt. Och en utmaning för mig och en bortglömst från mig har varit att amen, jag behöver inte tystna den stillheten. Eftersom jag då ska ha varit produktiv hela tiden. Så jag sover väldigt dåligt och kan gå ut och springa. För jag vet om att springa är en bra stresshantering. Ja, och det är den också. Men det är inte förhandlingsbart. Det är liksom, det går inte att kompromissa bort tid med oss själva. Reflektion. Låta saker sjunka in, vrida och vända, vara i sig själv, för det är det att hämta hem.
Ja, och det här jag tycker det är så intressant, jag har hört en del prata om det här på senaste, att vi tror ju på något sätt att det ska vara härligt att inte göra någonting. Alltså så här, bilden av att så här, slappna av är också att ligga med en drink i handen på någon solstrand liksom så, och att det ska kännas bra, medan hela samhället premierar ju att man ska göra saker och vi baserar vårt värde på att göra saker. Alltså det känns ju fruktansvärt att inte göra någonting. Det kommer inte vara en härlig upplevelse bara att inte göra någonting, och vet man inte om det eller inte tänker på det så förstår man kanske inte varför man blir så himla rastlös och bara ligga still, eller varför det inte känns bra, eller så här, jag ska ju njuta nu. Nu har jag ju tagit ledigt här och ska inte göra någonting. Varför känns det så dåligt? Nej, för att du producerar ingenting. Och om du inte har ett, har man inte då en grundtrygghet i att man är värd någonting om man inte producerar någonting, så blir det ju, då är man ju helt värdelös om man bara ligger rätt upp och ner och inte gör någonting. Och det är väldigt svårt för de allra flesta. Så man behöver öva återigen på att så här, det man behöver, liksom vill bli bättre på, behöver man öva på. Man behöver öva på att inte göra någonting. För det är så mycket lättare att vila aktivt än passivt till exempel. Och det är ju så, alltså, ibland är det ju helt korrekt att gå en snabb promenad, eller att, för det är också så här, kan man tänka sig att gå en långsam promenad så att det inte, så man inte kan ticka in duktighetspoäng i att man var rapp och var ute och gick, då kanske en promenad kan vara faktiskt en avkoppling liksom som ger någonting. Men klarar man gå ut i skogen utan att försöka leta efter svamp också, eller liksom det är hela tiden där, man lägger gärna till någonting hela tiden. Eller det är väl också någon sån klassisk sägning om mammor som är stressade, och att så här, sitter man på toa så torkar man också av handfatet, och man gör lite samtidigt. För man, liksom, man ska alltid göra någonting när man håller på.
Jag tycker att en del tar det, som du säger, en del tar det till sitt eget värde. Och andra gör det inte. Alltså kopplar det inte till sitt människovärde, men kopplar till så här, jag har en jävligt lång att göra-lista och kan, liksom, stressen över att kan inte vila förrän den listan är klar. Och problemet är ju att den listan blir ju aldrig klar. Vi kommer, alltså, att göra-listan tar ju aldrig slut. Det är ju livet, det är ju en lång att göra-lista. Så kan vi kanske hitta så här, nu är det slott tid för att checka av att göra-listan och nu är det slott tid för att göra ingenting. Liksom. Ja, mycket. Jag ska typ beställa hem boken, tänkte jag. Jag tycker den låter jätteintressant.
Den gör det. Den innehåller massa guld.
Ja. Är det någonting mer som avslutningsvis?
Nej, jag tror inte det. Jobba med den inre kritiken. Det kommer man långt på. Och det, oavsett om det rör kreativitet eller andra saker, så tror jag att där har man en nyckel i mycket. Att fundera på vad det är för person som bor i huvudet och pratar med en. Och får en att göra eller inte göra olika saker.
Mm. Och om man vill hänga med dig, läsa mer om dig eller det du skriver om eller det du delar om, vart kan man finna dig?
Då hittar man mig på Instagram i första hand, skulle jag säga, på One Spoon Happiness. Och ja, jag har även en hemsida som heter onespoonhappiness.se. Där hittar man också det mesta som jag gör.
Toppen. Och blir man nyfiken på det här med heliga cirklar så börjar ju en i två stycken. Börjar i september.
Ja, precis. Så lyssnar man på det här när poddavsnittet typ släpps, så kan man gå in och anmäla sig om man vill vara med.
Mm, toppen. Superkul att ha dig med, Malin. Tack för idag.
Ja, men tack själv. Thank you.